Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down to say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market. Steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Maker. Så den här veckan, Fabian, har jag hört att du vill prata om sand. För du har varit och tittat på Dune 2 på bio. Så att, det var all research du ville göra, eller?
Jag tänkte först prata lite om att vi har enorm sandbrist. Och det är inte någonting som folk kanske tänker på. För att sand är sand och det är jäkligt tråkigt. Och vad använder man sand till? Ja, dels är det betong. Det är den näst mest använda råvaran i världen förutom vatten. Men också till kisel. Som används i vadå, Niklas?
I halvledare. Men det är en rolig bild att tänka sig att du sitter där på bio. Alla andra säger att Dune 2 är ett riktigt cinematiskt mästerverk. Och du sitter bara och tänker på sandbrist. För att det är så mycket ökenbilder.
Exakt, men
riktig investerare stänger aldrig av hjärnan, eller hur? Letar alfa överallt.
Stänger av hjärnan annan, och kolla tråkiga filmer.
Där ingen annan letar, så letar du alfa. Ja, det är bra, Fabian.
Men jag strök det från dagens podd, för det kändes så här mindre relevant att prata om. Det kändes så här, vi har inte så mycket annat att prata om. Men det har jag faktiskt, för jag har ett nytt case i portföljen.
Ja, spännande. Och jag har för mig att jag tror att det är samma case som jag har köpt in också av samma skäl. Så det skulle bli spännande att prata om det. Det är väl lite matkassar, och då tänkte jag också att vi skulle täcka in lite svenska matkassar också. De rapporterade ju ändå för några veckor sedan. Jag har faktiskt också ett helt nytt case. Det ligger inte i portföljen, men det är ett spännande bolag som jag ska prata om. Och sen så ska vi också ha en liten rättelse.
Oj, nej, vad har vi sagt nu?
Det sitter folk som på tårna. Men det är härligt ju att den här podden är på tårna. Vi kan inte ens slappna av när vi är på bio, som sagt. Oavsett dock vad vi säger i den här podden, så ska du komma ihåg att det inte är någon rådgivning rekommendation som pågår i den här podden. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Du måste alltid göra din analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Ja, jag tänker vi börjar väl med det tråkiga först, och det är det här ett litet förtydligande ska jag göra, kanske inte rättelse, men jag pratade om Physitrack förra veckan, ticker PTRK, det vill säga den här SAS-tjänsten för fysioterapeuter, alltså för rehabilitering och sjukgymnastik heter det väl på vardagligt språk. Och då pratade jag egentligen, lyfte upp det som ett litet sidospår om att de har en intressant applikation av AI, hävdar de. Och då bara slängde jag ur mig. Nej men de har väl det, men
hävdar de.
Det var inte menat så. Det är en spännande applikation av AI, men det är svårt. Vi vet ju inte själva hur man kan mäta det. Det var inte det jag skulle rätta. Det var fortfarande det var intressant, AI-spåret. Det jag ville rätta var att jag slängde ur mig då att det är på, liksom, tittar man på face value, men tittar på rullande 12, så står att det är P/E 5 det här bolaget, och det låter ju superbilligt för ett bolag som har växt på så mycket. Men det var det jag ville rätta till lite grann, för att jag hade ju inte grottat det här bolaget, och det hoppas jag att jag inte gav sken av heller, utan jag bara lyfte AI-delen och så bara slängde jag ur mig vad det stod för P/E-tal på bolaget. Men jag borde ha grävt, för att det är ju väldigt, väldigt missvisande det där P/E-talet. Jag tror inte att jag sa det också, att man måste gräva det där lite grann, men i alla fall. All vinst för det här bolaget förra året kommer från Q4, alltså senaste rapporten. Och det är ju lite misstänksamt. Den vinsten är dessutom extremt hög. Vi kan som exempel nämna att bruttomarginalen för bolaget ligger på 25%. Och det är i linje ungefär med tidigare kvartal. Men vinstmarginalen i Q4 låg på nästan 100%. Så vinstmarginalen är alltså högre,
oj, oj, oj,
än bruttomarginalen. Och då är det ju något bokföringstekniskt som har skett.
Ja, men det här.
Någon form av nedskrivningar eller avskrivningar. Eller, ja, det här var lite, ja, det omvända då. Så, vad är det som händer? Jo, men egentligen, väldigt förenklat, så är det earnouts som skrivs ner för ett par förvärv som helt enkelt har presterat för dåligt för att betalas ut. Och en liten reminder då, en liten refresher. Nu är det jag som pratar svengelska, Fabian. Det brukar du som kritik för det. En liten uppfräschning av vad earnouts innebär. Så är ju det en tilläggsköpeskilling, heter det på svenska, om vi nu ska hålla oss till det svenska språket. Det handlar helt enkelt om när du gör ett förvärv. Där har vi pratat jättemycket om med Raketech till exempel, och deras förvärv av Kazumba, som där det varit mycket snack om de här earnoutsen. Då kan du ibland sätta vissa mål och säga att okej, ni får de här pengarna idag, men ni kommer få så här mycket pengar om ett år, eller två år, eller tre år, om ni når vissa finansiella mål. Och det är ju helt enkelt för att man ska se till att grundarna eller de säljarna ska fortfarande vara motiverade att driva bolaget bra framåt. Och jag har inte satt mig in 100% i detaljerna för just Physitracks förvärv, och jag tror att det handlar om flera stycken. Jag tolkar det som att det var två eller tre stycken. Men principen som sagt är att man kommer få mer pengar sen, och då måste ju bolaget reservera det här, vilket då tynger liksom resultaträkningen. Och nu det som har hänt är att man kommer inte behöva betala ut earnouts, eller åtminstone inte den nivå man har sagt innan, vilket gör att då kan man ju liksom ta bort de här nedskrivningarna, och då förs ju de tillbaka in i resultaträkningen och ser ut som vinst igen. Så att egentligen det som har hänt är att några av deras förvärv har presterat för dåligt. De har inte presterat enligt målen, vilket gör att man då bokföringstekniskt får en vinst när man tar tillbaka där. Så att det ser positivt ut på siffrorna, men det är egentligen en negativ signal skulle jag säga. Sen kan det vara så att de här bolagen, det är inte en jättestor del av Physitrack och så vidare, så att ni som älskar Physitrack behöver inte bli arga att jag liksom skjuter hela bolaget. Men som sagt, det är det här som gjorde att det ser ut som P5, fast absolut inte ska vara P5.
Alltså jag måste vara ärlig, jag zonade ut lite.
Det här lät jävligt. Ja, men du vet ju vad earnouts är också.
Jag är lite rädd nu att du kommer bli jagad av Physitrack-gänget.
Physitrack-maffian, som består av en person.
Physitrack. Jag vill inte peka ut honom igen. Han är en schysst kille.
Han är jätteschysst. Och jag har faktiskt bollat det här lite också med honom. Och bollat Physitrack med honom också. Men tittar man då på rörelseresultatet för Q4, så ligger det på ungefär 4 miljoner euro. Och det motsvarar som sagt en marginal på över 99%. Men bolaget själva justerar ju för de här posterna. Så hade jag bara liksom tittat 5 minuter åtminstone på rapporten och inte fokuserat på AI-delen, så hade man ju sett att de har en justerad rörelseresultat och även justerad EBITDA. Och då ser man att det verkliga rörelseresultatet faktiskt ligger på en liten förlust. Marginalen ligger på ungefär 0%. Så på helåret, tittar man där, då har man en justerad rörelsemarginal på 2%. Det kan man jämföra med 8% för 2022. Så det har alltså varit en försämring i rörelseresultatet. Fria kassaflödet också negativt efter justeringar. Och vinst per aktie ligger på exakt 0,00 euro per aktie. Det är tveksamt där. Är det en vinst eller en förlust? Det är noll blir det.
Det är svårt.
Ska man lyfta något positivt av bolaget då, avslutningsvis, så växer de i alla fall 20% för 2023, varav 22% var organiskt, och det är intressant. Och andelen intäkter som kommer från subscription, alltså SaaS-delen då kan vi säga, har ju växt från 71% till 74%, så det är ju ändå intressant. Så ja, jag ville bara rätta det lite grann, så man inte tror att jag tycker att Physitrack nödvändigtvis är billigt, eftersom det som sagt beror på lite bokföringstekniska åtgärder.
Du sa att det var ett förtydligande, inte en rättelse.
Ja, ett förtydligande.
Ett förtydligande. Ja,
ett förtydligande. Och apropå billiga bolag, Fabian, nu vill vi höra, vad är det egentligen för bolag du har dykt in i?
Ja, Niklas, om jag ställer dig den hypotetiska frågan så här. Sen toppen 2021, hade du hellre velat äga ett bolag som gått 7 gånger pengarna eller ett som har gått minus 90%?
Jag skulle nog föredra ett som gått 7 gånger pengarna.
Ja, men det ska vi inte prata om idag. Vi ska prata om ett som är ner 90% sen toppen. Och vi ska prata om matkassebolaget HelloFresh som vi har haft upp tidigare i podden. Det är så att det har ju länge sett billigt ut, eller länge sen. Under 2022 och 2023 har det sett billigt ut, men inte tillräckligt billigt för er vän Fabian i podden här. Men i fredags kom det ut lite nyheter och aktien störtdök ju 50% ungefär. Jag tror det stängde kanske minus 45-40%. Så att det återhämtades lite. Och det här var den 8 mars. Och man hade redan i slutet av 2023 vinstvarnat. Men man reviderade nu ned guidance för 2025 på 10 miljarder bland annat. Och marknaden verkade inte gilla det här alls. Anledningen varför man reviderar ner det här är att man hade helt enkelt gjort felaktiga antaganden kring tillväxt och marginaler baserat på kortsiktig övervinst och pull forward under corona. Ja, såklart tråkigt när management guidar fel och har lite fel i sina estimat. Men det som är intressant här är att många investerare man pratar med om det här bolaget redan hade antagit det här. Och de tyckte ju liksom att det är inte så konstigt att de guidar ner. Du som investerare borde redan ha vetat det här i och med att de har liksom pratat lite öppet med marknaden. Och marknaden har ju verkligen kört ner det här bolaget i botten sedan innan. Men marknaden var ju skoningslös, minus 50% som sagt. Och jag bestämde mig helt enkelt för att göra som investeraren och bada i skiten. Och eftersom det blev ju så jäkla billigt i slutändan, så jag tyckte det var för intressant för att kunna hålla sig borta. Men jag tänkte, vi kan ju dra en snabb liten genomgång kring HelloFresh för de som kanske inte riktigt kommer ihåg vad de gör. Så kärnverksamheten för HelloFresh är så kallade meal kits. Det vill säga, man får hem ett recept och ingredienser som man kan laga själv.
Matkassar på vanlig svenska.
Matkassar på vanlig svenska, absolut. Jag vill ju förtydliga här att segmentet heter just meal kits, men matkassar är väl bra.
Helt riktigt.
Också, man kan ju förväxla matkassar med sånt från typ Citygross, där man bara beställer hem massa käk.
Helt rätt. Men ifall någon undrar vad det är. Och dessutom, Linas matkassa levereras i en låda. Och det gör HelloFresh också. Så det borde heta matlådor idag.
Ja, Linas matlåda.
Eller ett matlådekit.
De här matkassarna i alla fall, de står för 80% av omsättningen. Och utöver det här har man även rätt nyligen börjat med ett segment som heter Ready to Eat. Som står för strax under 20% av omsättningen och är i stort sett färdig mat.
Ja, men precis. Så det där var väldigt stort, framförallt i USA. Men jag tror att man förvärvade ett bolag i USA, om inte jag minns fel, som höll på med det här. Där man säger att det är för folk som inte har tid att laga mat ens. I USA har man ju varit skeptisk till det här med att laga mat.
Det är man. Och jag tänkte gå in lite djupare på det sen. Men de har växt otroligt snabbt sen det förvärvet. Och sen har man ju också lite andra vertikaler som man kan tänka sig expandera mot. Till exempel djurmat och köttlådor och så vidare. Men det här utgör i stort sett inga intäkter än så länge, men är liksom en option på framtiden. Likt Linas matkasse så har man en helt så här direct-to-consumer-modell. Man äger hela kundupplevelsen från beställning till leverans, så hela logistikkedjan. Och går man in lite på matkassarna så är man marknadsledare i alla 16 länder där man är verksam i. Man är både större än konkurrenterna och mer lönsamma i snitt än konkurrenterna. Och man fick en så här solklar boost i pandemin och under pandemiåren. Lyfte omsättningen hela 4 gånger om mellan 2019 och 2022. Dessutom var det här relativt lönsam tillväxt. Så att man kan ju tänka sig, om du lyfter tillväxten 4x på 3-4 år, då kanske det är lite boostat. Då kanske det ska normaliseras över och dra fram lite kunder och så vidare. Så nu är det back to reality för bolaget. Man ser svagare kundefterfrågan, man ser negativ volymtillväxt och negativ tillväxt allmänt för det här segmentet under 2024. Management menar dock att det här kommer förbättras under H2 och stabiliseras under de kommande kvartalen. Så kanske ska ta det här med lite nypa salt i och med managements historik kring sina estimat och sin guidning, men det är ändå liksom någonting att ta med sig och ha i bakhuvudet. Så kortsiktigt på grund av det här volymtappet så får ju HelloFresh liksom negativ operationell hävstång som pressar på marginalerna. Och sen har man ju också ramp-up av nya fulfillment centers. Och det trycker ju också på marginal och lönsamheten. Långsiktigt så siktar man på cirka 10% EBITDA-marginaler. Och man kan tänka sig, vad har ett sånt här bolag för moat eller vallgrav egentligen? Det är väl bara, vem som helst ska ju börja sälja matkassa på internet. Och så kan man ju tro, men du har ju varit inne på det här rätt mycket, Niklas, och de flesta har väl koll på det här.
Ja, vi har ju pratat om bolaget tidigare på, den har ju inte avsnittsnumren här framför mig, men det är ju liksom det som är deras grej, och det var ju också anledningen till att vi och många andra inte trodde på till exempel Linas matkasse eller Cheffello då, i och med att HelloFresh helt enkelt har helt andra logistiska muskler. De har ju byggt upp en otrolig apparat för att leverera sina matkassar.
Exakt, och det är det som är grejen. Det behövs en stor skala och logistiknätverk för att lyckas här. Så det är väldigt svårt att tränga sig in. Dessutom har det som låg marginals business, så att om du inte är tillräckligt stor tjänar du inga pengar.
Nej, och det har ju varit HelloFresh styrka att de kunde paketera egna produkter. De skriver ju avtal, alltså väldigt förmånliga avtal på många av ingredienserna de köper in, paketerar de egna förpackningar, gör allting liksom till väldigt exakta mått, och då kan de få upp marginalen ändå. Men jag ska bara snabbt tillägga att det är jag och många andra har ju trott liksom att de har ett stort övertag mot Linas matkasse, och vi har ju inte haft fel om det, utan de har ju rätt. Och det är ju det egentligen Scheffelo själva insett också. Därav att de har sagt att okej, vi kapitulerar, vi kommer inte vinna marknadsföringsracet, utan vi ska satsa på att behålla våra lönsamma kunder, liksom de som gillar oss, och försöka på något sätt karva ut en egen nisch. Och har vi tillräckligt stor andel så tjänar vi ändå pengar.
Vilket är helt rätt väg att gå, tycker jag. Och det är lite där som HelloFresh är just nu. För även om man ser lägre tillväxt, så ser man att befintliga kunder beställer större korgar till en högre frekvens. Alltså man tjänar mer pengar per kund. Och man säger faktiskt att man har planer att skifta mer fokus mot nuvarande kunder. Man vill minska sin marketing spend, alltså sina marknadsföringskostnader. Man vill minska de finansiella incitamenten och satsa på liksom en mer hälsosam kundstock. Och det här går ju i linje med den här Scheffelo-taktiken man sett senaste året.
Och borde ju också vara positivt för Scheffelo. För om inte HelloFresh, deras grejer vart de strösslar ju liksom rabatter och gratiskassar runt sig för att värva nya kunder. Och det är ju såklart jättedåligt för Scheffelo och andra konkurrenter att HelloFresh ger bort deras produkt gratis. Men som du säger nu så kommer de dra ner på det. Och det låter ju vettigt, dels för HelloFresh, men det är ju också positivt för Scheffelo och de andra, för att det blir mer jämnare spelplan att konkurrera på.
Absolut. Och ja, alltså så här, det gäller ju här bara att få upp dina marginaler, håll kvar kunderna, tjäna mer pengar och vara mer lönsam. För i slutändan, man vill inte ha olönsamma kunder bara för att visa tillväxt. Och en anledning varför marknaden reagerat som de gör är ju för att du har ju haft många sådana här matkassebolag som har i stort sett gått till noll. Du hade Blue Apron till exempel i USA, som det börsnoterades för 5 år sedan ungefär. Och de hade 20% marknadsandel i USA, och den marknadsandelen gick i stort sett till noll innan de köptes upp. Och därför är väl marknaden lite rädda för att samma sak ska hända med HelloFresh om de inte får snurr på sin lönsamhet. Grejen är att HelloFresh har typ 80% marknadsandel i USA. De är största matkassebolaget i alla sina andra marknader. Så att det är inte liksom riktigt en korrekt jämförelse, tror jag. Jag tror inte att de kommer gå åt samma håll som Blue Apron, snarare ett sammanhåll som Scheffelo i det här fallet.
Och så ska det ju tilläggas att det är det som är lite möjligt med aktien. HelloFresh har inte varit så jättekul att äga när den har varit väldigt högvärderad, men den kan ju också bli väldigt lågt värderad i och med att det är en aktie som, alltså det är ett bolag som alltid har varit hatad. Jag lyssnade på en intervju med grundaren för några år sedan, och det var ju rätt intressant att han sa att varje gång de gick liksom till riskkapitalinvesterare i USA, då sa ju de alltid så här, ja, ni har varit jätteduktiga, ni har 100 000 kunder, men ni kan ju inte få 100 000 till, för folk vill inte laga mat. Och sen kom man tillbaka ett år senare, då hade de 1 miljon kunder, som sa, ja, det var bra jobbat, men ni kan inte få fler kunder nu. Så varenda gång han kom in så hade de fler kunder, och varje gång sa investerarna att, ja, men nu har ni nått maxtaket liksom. För de var ju så himla inställda på att folk gillar inte att laga mat. Men det är ju väldigt stort, framförallt i Europa, och barnfamiljer liksom lagar ju mat hemma och tycker att det är smidigt att få en matkasse så man slipper tänka på det.
Exakt, och jag menar, jag kommer själv aldrig förstå varför man beställer det, men det finns ju folk som vill ha det, och det är det som är det viktiga. Och som du säger, det är någonting som är väldigt, väldigt intressant med de här bolagen, som folk liksom, de blir lite äcklade när de hör det liksom. De bara, jag vet inte, äger det där, det är ju, känns ju lite läbbigt liksom. Men grejen är, när du gör det så kan du antagligen få ett sånt bolag rätt billigt. Och det som är intressant i HelloFresh nu är ju att det är så hatat. Det är verkligen så här, det känns som att man prisar in att det värsta kommer hända. Som det går verkligen från att folk tror att det här är över, det är horribelt, till bara, men det här går rätt dåligt. Så helt plötsligt kommer du säkert få en jätteschvung i aktien.
De gick ju från att ge ut rabatter på sina matkassar till att det var 50% rabatt på aktien över en dag. Det tackar man ju inte nej till.
Exakt. Och jag tänkte bara snabbt gå in här liksom lite på deras nya segment som du pratade om, Niklas. För 2020 så expanderade man in i det här ready-to-eat-segmentet, alltså matlådor, genom just ett uppköp. Och inom 3 år så hade man 10x-at omsättningen för det här segmentet. Och det här är väl liksom lite av liksom framtida optionalitet för bolaget, tycker jag. För dels så guidar man cirka 50% tillväxt för det här segmentet under 2024. Jämfört med, ja, det är negativt för matkassor, men liksom single digits framöver. Och segmentet kommer väl utgöra cirka en fjärdedel av HelloFreshs omsättning 2024 med 60% marknadsandel i USA. Så det här segmentet tuffar verkligen på. Och anledningen till den här snabba tillväxten är ju att de har kunnat utnyttja den befintliga plattformen och den befintliga logistiken.
Men för jag för mig det att där man förvärvade USA var ju en ganska lokal business för mig. Det fanns väl typ i en stad eller någonting.
Chicago är för mig.
Ja, och man såg det att den här typen av ready to eat som de som levererar, som maträtten levererar, det är klockrent. Och vi har ju redan allt som du säger, vi har ju all logistik redan för att leverera matkassarna. Vi kan ju bara ta det och tillaga den här maten också liksom. Mm.
Ja, exakt.
Och expandera ut över hela USA. Där att man kunde 10x omsättningen för det.
Liksom man kan ju tänka sig, men vad är skillnad mot liksom att beställa direkt från en restaurang och, eller från Uber Eats och Deliveroo? Men det är, liksom, det är mer likt matkassor. Du beställer liksom färdiga mål en vecka i taget. Ett gäng olika måltider som du kan äta direkt. Liksom lite mer tryck på att det ska vara hälsosamt och liksom, bra för dig än kanske restaurangmat där du använder en hel liksom, liksom 200 gram smör per...
Det lär bli väldigt mycket billigare.
Det blir mycket billigare.
Dels kan de ju jobba med logistiken på ett annat sätt, men framförallt att man bara levererar en gång per vecka, en hel veckas måltid är en leverans istället för att varje dag on demand liksom leverera från restaurang. Det blir ju dyrare.
Exakt, så kunden betalar alltså mindre för att äta snabbt, gott och nyttigt. Och HelloFresh har ju den här kostnadsfördelen mot till exempel restauranger och Uber Eats då man levererar högre volymer. Och det som är verkligen intressant här är att det här är så extremt populärt i USA att tillväxten är kapacitetsbegränsad. Och det är ju alltid ett positivt tecken enligt mig. Liksom, än så länge, det här är inte så här superlönsamt segment för man rampar ju fortfarande upp det. Man har väl 4% EBITDA-marginaler men siktar även här på cirka 10% framöver. Vilket jag tror är relativt rimligt. Också, jag blir typ rätt bullish att det är så här relativt låga marginaler. Betyder antagligen att vi kommer inte se för många nya konkurrenter här. Jag menar, du har ju haft Amazon och alla de som har försökt komma in här men de har ju inte lyckats. Så att det är ju uppenbarligen en supersvår business att få igång. Och ja, det är ju liksom... det här segmentet är, jag tycker, väldigt intressant. För att folk gillar liksom inte att laga käk egentligen. När du kommer hem från jobbet, du är trött, måste sälja dig och laga. Men istället för att laga makaroner och köttbullar så kan du få liksom kycklingfilé med lite ris och broccoli. Vad vet jag. Lite nyttiga grejer i alla fall.
Ja, det som är väl konkurrensen här är väl, kan jag tänka mig, frysvarubutiken. Jag menar, går in på en valfri butik här i Sverige så hittar du ju Findus och Felix och allt vad det heter. Också massa färdigt. Och jag tror inte att kvaliteten är så stor skillnad. Det är inte vad jag läst i alla fall. Sen har ju HelloFresh ett nytt segment också som heter Easy Eats, som är någon slags mitt emellan. Och det är ju liksom väldigt snabba, enkla recept för den som ändå vill laga maten, men det ska gå på 10-20 minuter. Och då kan det ju vara till exempel att du lagar allt på en och samma panna så det inte blir massa disk. Eller att, som sagt, det går väldigt fort att slänga ihop det.
När jag kikar så känns det faktiskt som en större... Alltså det, maten känns liksom lite mera... Inte lika processerad som du kanske får via Findus. Jag kan såklart ha fel, men när jag bara kikar på bilder så verkar det lite stabilare att äta de här färdigrätterna från HelloFresh.
Och när man tittar på bilder av en Big Mac så ser den väldigt god ut jämfört med hur den ser ut i verkligheten klockan 3 på natten.
Ja, men vadå? När man är där på Donkey klockan 3 på natten så är den ännu bättre utsatt.
Vad fan? Ja. Men vi kanske ska fokusera på det här tappet i alla fall. För det man gjorde, man sänkte ju guidance nu i alla fall. Och det var intressant, det var ju ändå många man pratade med som tyckte att den här guidancen var det ingen som har trott på. Men uppenbarligen trodde marknaden på det, för när man slashade den så föll aktien 50%. Och då var det ju snorbilligt. Det som förvånade mig var ju att bolaget tror jag var 8% shortat ungefär inför det här. Sen när den gick ner då 50%, då tänkte jag att nu kommer det bli en short squeeze. Det är nu man ska köpa, nu kommer den tryckas upp när alla de här ska täcka sina kortningar. Men de ökade sina kortningar och nu är 10% av floaten shortade istället. Har du någon take på det, varför det skulle bli så? Eller att de tänker, det är omvänt momentum. De ökar på sina positioner när det går dåligt för bolaget.
Alltså jag har faktiskt ingen aning. De förväntar väl att ett kastbolag ska fortsätta gå kast. Det jag tycker är intressant här är att kollar du på guidance du får av management så för 2024, alltså som ska vara ett kast mellanår, så handlas ju bolaget till liksom EV sales 0,1, EBITDA mellan 2 och 3, för 2024. Och antar man att det här kommer normaliseras och du får in lite tillväxt, lite jag menar, bättre marginaler framöver, då ser det helt absurt billigt ut. Alltså det ser redan helt absurt billigt ut, tycker jag. Men jag menar, anta en normalisering här. Och det är helt galet. Så det är inte så du behöver inte ha... Du kan vara väldigt, väldigt konservativ och räkna fram liksom en FCF-yield på 20% något år ut här. Eller några år ut. Och jag menar, för mig är det tillräckligt för att kunna lägga in en del av portföljen och betta, även fast jag inte... Jag kan säga att jag gillar inte sådana här bolag, men det spelar ingen roll, för ibland kan liksom även det sämsta bolaget få tillräckligt attraktiv prislapp.
Så är det. Jag köpte också där på botten och den är ju upp några procent redan nu. Det studsade ju ganska snabbt upp för. Men kan man bara skicka med som en disclaimer att min tanke är inte att hålla den långsiktigt. Jag vet inte hur du tänker, men för mig handlar det bara om att få en studs.
Exakt, så kortsiktigt handlar det här caset om att det är på tok för översålt, tycker jag. Som du sa, det är shortar för typ 10% av floaten. Går det från horribelt till bara dåligt, så lär det finnas en rejäl svung här. Och vi har ju, rapporten kommer ju faktiskt imorgon, alltså på torsdag den 14 mars. Det är alltså dagen vi släpper det här avsnittet, om jag inte missminner mig. Så vi får väl se där. Där kommer de väl staka ut lite. Det skulle inte förvåna mig om liksom aktien drar på den rapporten. Men vi får se. Vi får se vad som händer. Kanske också ner 50% till på rapporten. Jag tror inte det. Det känns inte rimligt. Men får se. På längre sikt handlar ju det här om liksom uppsidan, deras utarbetade logistiknätverk, där de kan expandera produktlinjer utan att öka capex nämnvärt. Då är deras, som sagt, ready to eat. Men sen har de även liksom, till exempel Good Shop. De säljer lådor med färsk kött mot prenumeration. Så de kan ju teoretiskt sett etablera en liksom stor prenumerationstjänst här med olika lådor i sitt redan liksom existerande logistiknätverk, som faktiskt är vallgraven här, som blir nästa tillväxtben och nästa lönsamhetsben. Det är ju liksom på längre sikt. Det är kanske inte riktigt det jag spelar på här just nu, men det är väldigt intressant. Väldigt intressant case, för liksom EV/EBITDA 2 för ett sånt här bolag känns alldeles för lågt, speciellt när du har antagligen kortsiktiga grejer som kommer gå över. Det kommer normaliseras, lönsamheten kommer stiga, marginalerna kommer stiga, tillväxten kommer komma tillbaka. Ja, jag tycker det här är väldigt intressant, så jag la mig på köpknappen där i fredags också.
Yes, och när vi ändå pratar om den här typen av bolag, så kanske vi ändå ska ta en snabb uppdatering om Cheffelo också, ticker chef. Och vi kommer ju fram till att Cheffelo var ett anagram för chef Olle, eller hur?
Exakt. Jag tänker väl att från början så tänkte de att det skulle vara med 2L istället för 2F. Men så var de tvungna att ändra.
Precis, för att ingen skulle komma på dem. Men det gjorde vi ändå, för vi är på tårna i Market Makers.
Exakt.
Nej, men jag tänkte snacka lite om Cheffelo. Det var ju ett tag sedan deras rapport kom in. Vi har inte tagit någonting om det, men det passar vi på. Vi passar väl på att göra det nu i samband med HelloFresh. För frågan här egentligen är ju lite som vi var inne på. Cheffelo har ju också gjort en stor uppvärdering, för att man gick från att vara ett extremt hatat bolag till att helt plötsligt visa att okej, men vi ska satsa på våra lönsamma kunder, vi ska inte lägga så mycket på marknadsföringskostnader, vi förväntar oss en låg tillväxt framåt, men framförallt ska vi förbättra på våra marginaler. Och där har man gjort jättemycket. Och vi har pratat om det flera gånger i podden. Att framförallt har man satsat mycket också just på logistik och sådana saker. För att få ner kostnader. Få ner hanteringskostnaderna som man pratar om. Och det har gjort att aktien har studsat. Upp nästan 200% på ett år. Bara sedan årsskiftet upp 50% till. Och frågan är ju förstås, är den fortfarande köper? Och bara snabbt där, för att koppla tillbaka till HelloFresh. Så är det ju liksom... Det är det här man vill få till. Det brukar ofta vara så att aktier kan röra sig väldigt mycket när de är väldigt nedtryckta. För då behövs minsta lilla förbättring, så blir det ju väldigt bra. Och konkurs är nästan redan inprisat. Vilket gör att man nedsidan blir begränsad. Och det är det man hoppas på att man får i HelloFresh nu också. I Cheffelo så är det utav spet ut så väldigt mycket. Men frågan är som sagt, finns det fortfarande någonting kvar att gå på? PE är nu 16 på rullande 12. Om man tittar på liksom face value här. Och då är frågan vad en sån här egentligen business ska värderas till. Antal ägare i alla fall i aktierna har ökat enormt. Bara på ett år antal ägare ökat nästan 50% i Cheffelo. Så det här har börjat bli väldigt populärt.
Det är ändå mindre än vad jag trodde det skulle vara. Jag hade kunnat tänka mig att det skulle öka typ så här 500%.
Ja, men det är väl en liten klick kan jag tänka mig på Twitter och så vidare, som kanske följer Olle och lite andra profiler. Så. Men i Q4 växte man omsättning 6%. Q3 var ju tillväxten mellan 2-3%, och det var ju första gången omsättningen ökade på 2 års tid. Så att det var ju liksom, den här vändningen har skett väldigt nyligen, så det kanske finns fortfarande mycket kvar att gå på här. Men annars sen tittar ju börsen framåt också. Och man själva, från bolaget, trodde ju på ensiffrig omsättningstillväxt Q4 och även in i 2024. Och det är där vi ser ut att vara nu. Så, och målet bolaget har skissat upp är en tillväxt på 6-8% per år framåt. Så man ligger ju helt i linje med det under Q4, och det är väl det vi ska räkna med framåt då. De tror ju som sagt att de redan nu, liksom, eller de har redan nu vänt lite tillväxt. Till skillnad då från HelloFresh som säger att det kanske sker i H2. EBIT-marginalen i Q4 låg på 6%, och det är övre spannet på vad man vill nå. Så man kanske inte ska räkna med att det är så mycket mer marginalökning härifrån. I sånt fall är det väldigt optimistiskt. Och vi har ju pratat om att det är det som är caset liksom i Chefel, och att man har ganska flät tillväxt, det är kanske inte så mycket. Jag tänker att man kanske får 2-4 procentenheter från nya kunder, och sen behöver man väl också 2-3 procentenheter från ökning av priser liksom, för att takta med inflationen framåt, om vi då antar normal inflation framåt. Nu har man inte höjt priserna på länge, man gjorde väl det 2022 om jag inte minns fel, och det skördade man ju frukten av 2023, men snart så småningom, den här typen av bolag borde ändå indexjustera liksom varje år för att matprisen ökar. Men just 2024 tror jag inte det händer så mycket, i och med att många matbutiker överlag sänker sina priser nu, liksom försöker komma, få ner inflationen. Men sen är det andra som händer, det är ju att logistikkostnaderna har gått ner, eller hanteringskostnaderna har gått ner väldigt mycket. Där har man gjort mycket för medvetna förbättringar. Man har också dragit ner på marknadsföring, och det är den här typen av saker som gör att marginalen har bättrats på. Och det är som sagt i kombination med att aktien var totalt utbombad, gjorde att det här kunde, att Chefel och Saxen kunde ha en otrolig utveckling. Vad händer dock framåt? Det är ju frågan. Vinst per aktie för helåret 2023 var ungefär 1,50, varav då 1,30 kom från bara Q4, nu avrundar siffrorna lite. Så att 84% av vinsten förra året kom från sista kvartalet. Och där hade man den här EBIT-marginalen på 6%, som sagt, vilket är målet. Även vinstmarginalen blev 6%, det kanske är lite högre då än vad man kan räkna framåt. Så låt säga att vi räknar kanske 4-5% vinstmarginal framåt.
Har de brutit räkenskapsår, eller var det här verkligen för oktober, november, december, alltså Q4?
Nej, det tror jag inte att de har brutit räkenskapsår. Varför tänker du det?
För brukar inte Q4 vara deras sämsta kvartal? Matkassebolag.
Det jag vet, minns jag faktiskt inte riktigt hur säsongseffekten. Jag får med att det är Q2 som är allra sämst, för att många pausar ju sina matkassar på sommaren. Det som händer dock är att Linas matkasse erbjuder ju bland annat julbord. Så man kan beställa liksom extra på julen. Så man kan tänka sig att man får lite extra försäljning under julen. Det har man även under påsken. Och i år ligger ju påsken tidigt, så den kommer hamna under Q1. Jag får med att man sa att runt 2-3% av omsättningstillväxten kommer liksom, eller 2-3% av omsättningen under Q1 då kommer påskborden att bidra med.
Okej, okay, ja, låter rimligt.
Så det kan ju påverka. Men nej, Q2 brukar vara sämsta. Och i år blir nog Q2 katastrofalt dåligt, i och med att man tappar både påskbordet och man har den här klassiska att folk stänger av sina matkasseprenumerationer på sommaren. Men annars tror jag att Q4 är helt okej. Det som framförallt är att det är marginalerna man har fått med. Så det är framförallt marginaldelen här som är bra. Och att man liksom, marknaden har börjat normaliseras lite, antar att man får tillbaka lite av tillväxten. Så att det jag räknar framåt är att man kanske ligger på 4-5% vinstmarginal för 2024. Tillväxten lägger man också där kring målet, mellan 6-8%. Som sagt, 6% är det man växer just nu, 8% är övre delen av spannet. Och det skulle ge, om man växte 8% 2024, då skulle man vara tillbaka på 2022 års nivåer, sett till omsättningen. Så, med 8% tillväxt och 5% vinstmarginal, det är alltså vårt bullscenario här kan vi säga, då får vi drygt 4 kronor per aktie i vinst, och det är P6 på dagens kurs för 2024 alltså. Tar vi ett lite mer försiktigt scenario, vi räknar 6% tillväxt och 4% vinstmarginal, alltså nedre delen av det här målen, då har vi P7. Så mellan P6 och P7 för 2024. Och det låter, tycker jag, ändå billigt. För jag tänker, vad ska det här bolaget vara värt? Om vi tänker att vi har ett bolag som liksom, det är ganska ändå de-riskat. Jag vet att det är lätt att säga att när aktien har gått upp 200% så är det inte, så är det dyrt. Men P6 till 7 är inte dyrt. Jag tycker att det är ganska ändå de-riskat. Det är ganska liksom, det känns inte som att det borde vara jätte stor fallhöjd det här, med tanke på att det liksom är redan så billigt. Det är inga superhöga tillväxtsiffror, det är inga superhöga lönsamhetsmål man måste nå, utan man är redan på de nivåerna. Det gäller bara att upprätthålla dem egentligen framåt. Och man borde liksom kunna höja ändå, takta några nya kunder kanske. Man tappar lite, man får tillbaka några nya. Man kan höja priserna lite grann liksom, i takt med inflationen framåt. Och håller man det då, som sagt, så har man P6 till 7. Jag tycker det låter billigt. Jag tycker den här typen av bolag, kan man bevisa det här, att man håller det här över 1-2 års tid, då borde det väl ändå vara värt P10 eller något, eller vad tycker du?
Ja, alltså jag tänker ju liksom väldigt, det är sånt här bolag, det, som du säger, tillväxten kommer ligga typ under 10% kanske. Men handlar du då mellan 6 och 8, ja, då har du ju avkastningskrav på 20%, och 20% om året är ju rätt hyfsad avkastning. Så länge de kan hålla i sina marginaler, det vill säga.
Ja, och marginalerna tror jag att man ska kunna hålla, för de här logistikförbättringarna kommer ju liksom inte, det försvinner ju inte. Jag förstår inte varför hanteringskostnaderna egentligen skulle spika upp igen. Det som kan vara att insatsvarorna blir dyra, så inköpen av, då får man ju höja prisen ut mot kund, och då kommer det höjas även i butiker, alltså på ICA och Coop och så vidare, så kunderna generellt kommer få högre matvarukostnader. Och då är ju Linas i relation till att köpa maten själv ska ju alltid vara liksom liknande, tänker jag. Och tillväxt, som sagt, det finns ju inte oändligt med kunder att växa på, men det finns tillräckligt med kunder fortfarande att växa tag på, och så kan man som sagt justera med prishöjningar också. Och man kanske får lite mindre motvind nu när HelloFresh då drar ner på sin marknadsföring. Så att, ja, intressant. Man tänker inte höja priserna dock under 2024. Jag tror att prishöjningar är viktiga framåt för att hålla takt med inflation, men under 2024 så är det ordervolymen man säger ska öka för att bolaget ska växa. Men sagt, har man PE6, då har du, och det ska gå till PE10, då har du 60% uppsida. Är det PE7 och ska gå till 10, då har du 40% uppsida. Lite högstadiematte där. Jag tycker att det känns ganska bra och till ganska låg risk.
Har du räknat rätt? Vi har ändå fått några gånger. Ja, Niklas räknar ju fel på den här grundskolematten.
Ja, man får gärna kontrollräkna. Det är det som är grejen, att man måste göra sin egen analys. Får man åtminstone ta fram kalkylatorn och skriva in den. Kort bara här, vi ska runda av lite Chefello, men väsentliga händelser man kan nämna under 2023. Dels lanserar man ett nytt kundlojalitetsprogram för samtliga varumärket, och det såg man direkt bidrog till ökningen av orderfrekvensen med nästan 8%. Och det här är viktigt för alla kunder. Man hade 18% nykundsanskaffning i Q4, och det kan vara värt att tänka på att det är någonting som är problematiskt för bolaget. För får man mycket kunder så brukar de också droppa av sig ganska snabbt. Det är ganska snabbt en gallring där, vilka som är kvar inte. Så man säger själv att det här kommer att agera lite bromskloss liksom kommande kvartal. Samtidigt kanske det kompenseras av att den här påsken kliver in i Q1. Sen höll man också sin första kapitalmarknadsdag den 14 november. Den ska man absolut kolla in på. Jag tror att det finns inspelat på YouTube eller via Börsdata kanske. Det var jätteintressant. Och sen så föreslog man en utdelning på 1,78 kronor per aktie, och det ger med dagens kurs på typ 25 kronor 7% direktavkastning. Och man har ju ett som mål att dela ut hälften av årets kassaflöde, och det är där man ligger ungefär för 2023. Skulle man anta något liknande framåt, nu har inte jag räknat så jättemycket på det fria kassaflödet, men jag tror att det blir en 2 kronor per aktie utdelning för 2024. Och då skulle det motsvara att man får direktavkastning på runt 8% då, ungefär det nästa år. Och sagt, påsken ska man tänka på. Och det är väl den enda riktiga köprekommendation jag kommer ge hela avsnittet. Att den där påskkassen, den brukar vara väldigt bra. Så den ger jag min köprekommendation på.
Det är så. Du brukar dra den från Linas matkassa alltså.
Ja, det har vi gjort några gånger. Den har varit jättebra. Så då får man ett litet påskbord med olika roliga grejer.
Jag brukar bara köra en burk bönor och ett glas med mjölk.
Ja, det kan vi ha. Ägghalva kanske.
Nej, det är för
och disclaimer dyrt. Här. Jag äger också HelloFresh som vi sa, men jag äger också faktiskt lite aktier fortfarande i Chefello, och jag har beställt påskbordet, så jag disclaimat det också. Avslutningsvis, Fabian, ska vi hoppa in på ett helt nytt bolag i podden som vi aldrig pratat om tidigare?
Ja, det är något sydamerikanskt bolag, va? Aztec.
Det kunde man tro. Det är Aztec. Jag vill alltid säga Aztec, men det heter Aztec. Ticker A-S-T-K. Och det här är egentligen ett danskt bolag. Om någon aldrig noterat i Norge. Vi kommer återkomma till det. Men det är ett danskt bolag i grunden. Och varför har jag tittat på det här? Jo, för vi har tidigare pratat om Fanatec-ägaren Endor. Endor är det här bolaget som äger, som sagt, Fanatec. Och de gör ju världens bästa rattar och pedaler och så vidare till simracing. Alltså simulationsracing. Det är att spela racing på din dator. Den har vi pratat om i podden flera gånger, senast i avsnitt 149 tror jag. En dag var väldigt intressant. Det var ju en bolag som dök upp i den här Multibagger-rapporten som Altafox Capital gjorde. Och var en liten snackisaktie ett tag. Den var ju ruskigt dyr ett tag och svår att handla dessutom. Och när vi pratade om det här i avsnitt 149, då hade dessutom bolaget all sin IR på tyska också. Och handlade som sagt via telefonorder. Jag tror fortfarande telefonorder som gäller. Men nu publicerar man nu med rapporter på engelska i alla fall. Så det var ju synd, det var ju den edgen. Att man kunde Google Translate.
Det är ju faktiskt en sjuk edge.
Ja, det var lite så att det var ändå lite obskyrt där bolaget.
Riktig pilot. Det är helt galet när man, sorry nu avbryter jag här, men det är helt galet när man tänker tillbaka för typ 10 år sedan. Och själv så agerade man inte alls det. Men alla som satt och handlade på liksom Steam Sales och satt och översatte som sagt årsrapporter från tyska från tyska bolag. Ja, det är helt sjukt om man inte tänkte på sånt själv.
Ja, faktiskt. Ja, men det är i alla fall ett spännande bolag ändå. Pilotskola, där grundaren med familj äger halva bolaget. Men också en riktig coronavinnare. Det var ju så att när fysiska event uteblev, då gick ju många över till simracing. Många så här F1-förare och sånt gick över liksom och körde simracing temporärt. Och då när vi pratade med avsnitt 149 så var det P77. Aktien stod som högst i typ 24 euro år 2022. Nu är det nere på under 4 kronor, så det har varit en katastrofal resa. Och dessutom har man tappat mycket tillväxt, man är till och med inte ens lönsamma längre. Jag tror att det är lite temporärt, jag är inte jätteinsatt i bolaget längre. Men det är ändå intressant att man säger att man tappar tillväxt på grund av komponentbristen 2023. Dessutom har man haft supertuffa jämförelsesiffror från de coronaåren. Cost of materials, alltså insatsvarornas priser har ökat med 10%, och då tappar man 10% på bruttomarginalen för man har inte höjt priserna utåt uppenbarligen. Personalkostnader ökar 25%. Så att man går från 20 miljoner euro i EBITDA till minus 3,5 miljoner. Cashflow går från nästan 20 miljoner euro till minus 8 miljoner euro.
Katastrof!
Så från nära tresiffrigt P-tal till förlustsiffror på ändå relativt kort tid. Och som sagt, stor disclaimer här. Jag följer inte bolaget jättenoga längre. Det kanske finns liksom superljus framtid här. Det kanske är nu man ska köpa det. Men det är i alla fall bara intressant att notera att det har gått gjort en väldigt stor vändning bara på typ 2 år.
Fan, du kommer få så här, istället för Fysitrack-mannen kommer få Endor-männen på oss.
Precis. Ja, nej, men så i alla fall väldigt intressant tycker jag. Och man guidar också framåt för att marginalen kommer vara lite svagare. Men man vill ju ändå ha tillbaks lönsamheten, ska gissa på. I alla fall, jag har hittat ett alternativ nu, ett norskt alternativ eller ett danskt alternativ för den som vill ha något som är mer lätthandlat och som är i samma nisch och dessutom till betydligt lägre P-tal. Och det är bolaget AC-Tech som sagt. De sysslar framförallt med vätskekylning. Och varför håller man på med vätskekylning, Fabian? Inom gamingdatorer alltså.
I gamingdatorer för att du ska få bättre prestanda, antar jag.
Ja, det är helt enkelt mycket effektivare än att kyla med luft. Och framförallt slipper de med högre fläktarna. Så att vätskekylning i datorer har ju varit en grej länge. Och AC-Tech har hållit på med det här i 25 år eller någonting. Man säger att man är branschledande i de här. Ja. Så det är vätskekylning för datorer. Men man har också branchat ut just till simracing. Jag ska återkomma till det. Och just vätskekylning, apropå, vi har pratat så mycket AI senaste tiden. Det här är också ett intressant område. Det kommer ju mer och mer vätskekylning för datacenter. Framförallt de här AI-GPU-erna som genererar enormt mycket värme. Dessutom kan man få lite grönstämpel på det här. För du kan ta då vätskan, så du pumpar in vatten med en viss temperatur. Så går det att kyla alla datorerna, då är vattnet varmare på andra änden. Då kan du trycka ut det efter att ha värmt upp det ytterligare lite ute i fjärrvärmenätet och sälja det här överblivna vattnet. Istället för bara gör som Facebook, smäller upp sina datacenter upp i Norrland och så öppnar de fönstret typ. Och spiller ut all värme. Men du kan ju faktiskt använda den här spillvärmen på olika sätt och få in den i nätet igen så att du gör någonting med all den här elen du förbrukar för datorerna. Du får inte bara ut datakraft, du får också ut energi ur det liksom, eller värme.
Det där har ju varit caset bakom svenska Munter senaste året. Den aktien är väl upp ett år. 100% på ett års sikt. Handlas det P40 typ. Men de gör ju liksom lite kylaggregat och sådana grejer. Och då är det att eftersom Nvidias B100 antagligen kommer behöva liksom vattenkylning, så kommer man implementera och olika typer av kyltekniker. Så är Munters ett intressant case, för det handlar sig typ halva värdering av amerikanska peers. Och då har jag sett rätt många amerikanare, både retail, ja, främst retail i och för sig, som glider in och köper upp Munters istället för amerikanerna. Som ett case på liksom en subsektor inom AI.
Ja, intressant. Ja, nej. Och det här är en grej som kan vara intressant här för AC-Tech också. De har ju har ett segment för datacenter, men de la det faktiskt i vila 2022 för att de sa att det här är inte tillräckligt lönsamt, det finns inte tillräckligt med intressanta liksom, business propositions, som de säger. Men det kanske man kan väcka upp senare. Jag tror att det här kommer bli jättestort inom datacenter, så det kan vi hoppas att de hoppar på det spåret. Men det som är stort hos dem, det är ju egentligen vätskekylning för datorer framförallt. Det står för 90% av omsättningen. Men det som också kommer här sedan något år tillbaka, det är deras simracing-del, eller simsport, som står just nu för 10%. Den växte 400% förra året, men då från väldigt låga siffror. Och generellt säger man att gaming, som de kallar segmentet med kylning av datorer, här samarbetar de med massa stora leverantörer. Jag tror att de till exempel samarbetar med Alienware och massa sådana andra som bygger Fractal Gaming också, för att liksom leverera de här vätskekylningarna till chassin. Och gaming är det som är det största segmentet. Det är det som också levererar vinsten. EBITDA-marginalen här över tid snittar på närmare 30%. Och man tar egentligen intäkter härifrån och cashflow härifrån för att investera i den här simracing-delen. För att försöka växa den, för man tycker att det är en intressant nisch. Man säger sig att det finns någon synergi här emellan. Jag fattar inte den synergin, men det kanske bara jag som är korkad. Jag vet inte vad synergin är mellan vätskekylning för datorer och hydrauliska pedaler och rattar. Men de säger att den finns, så jag får väl lita på dem. Det finns ju en anledning att de har trillat in i det spåret som förhoppningsvis inte bara är att de är opportunister. Simracing växer som sagt dock 400% för 2023, men det är från extremt låga nivåer. Och under 2024 hoppas man kunna liksom bredda erbjudandet. Man har ju satsat väldigt mycket på premium. Det här gäller både vätskekylningen men också simracing. Man har satsat på premium och high-end. Det ska vara bra produkter. Men i båda de här segmenten öppnar man mer och mer för att liksom breddas. Det ska bli för en bredare marknad. Det man säger att man ska sälja helt enkelt billigare produkter. Och man har också gått från att bara ha, till exempel, först var det bara pedaler tror jag, sen var det liksom rattbasen säger man, det vill säga liksom den enheten som styr ratten kan man säga, sen trycker man in en ratt i det. De som håller på med racing fattar precis vad jag pratar om, de som inte gör det fattar absolut ingenting. Men man ska komma med rattar och växelspakar allt möjligt också, så det ska bli ett helhetsbjudande, och man ska också komma med dem med en lägre prispunkt. Och något som är intressant är ju en anledning till att man kanske tror på det här segmentet så mycket. Förutom tillväxten man ser, så är det ju också att jag tror att marginalerna kan bli ganska starkare. Man har runt 30% EBITDA-marginal på gamingdelen. Men där säljer man ju framförallt via OEMs, alltså andra som paketerar in produkterna i deras liksom datorer och så vidare. Medans, alltså white label-lösningar. Medans för simracingen så är ju väldigt stor del deras egen försäljning från deras egen hemsida. Så man kan tänka sig att kapar man mellanhanden till stor del, ja då kan man också kanske få bättre marginaler. Och som jag sa, de är liksom världsledande inom det här, säger de själva. Jag vet inte om man kan lita på norskar och danskar. Och här har man ju kombinationen norsknoterat bolag som drivs av danskar. Det känns som liksom worst case. Sämsta börsen med det sämsta folket. Nej, jag skojar. De lägger i alla fall väldigt stor vikt just vid innovation. Det är en av liksom nyckeltalen de rapporterar högst upp i sina rapporter. Hur stor andel av omsättningen satsar vi på R&D till nästa år? Och för 2023 låg det på ungefär 10% av omsättningen. Och det syns också i produktsläppen. 2023 släppte man 54 nya vätskekylningsprodukter och 37 nya simsportsprodukter. Så det är imponerande. Ja, och de har huvudkontor i Danmark, men etablerade egentligen Kina, Taiwan, Nordamerika i deras stora baser. Runt 100-150 anställda, lite beroende om man tittar på förstås. Och det, dock, det som är lite tråkigt med det här caset är väl att de har legat ganska flat med sin omsättning. De tappade omsättningen 2022, men annars har de senaste 4 åren alltid legat runt 70-80 miljoner dollar. Kan jag tillägga så att de rapporterar i dollar, och det gör det här jätterörigt eftersom de har en aktie noterad i Norge, de har också en aktie nu noterad i Danmark, och så rapporterar de i dollar, amerikanska dollar. Och de hade lite samma problem som ändå i starten av 2023 med komponentbrist och så vidare, men de lyckas leverera bra siffror ändå. Efterfrågan på vätskekylning kom tillbaka rejält, och tack vare att då hade man redan börjat slimma ned, då blev marginalerna väldigt starka för det här året också, och omsättningen blir näst högsta året någonsin. Men som sagt, man har legat ganska flät i omsättning, det har inte varit någon superimponerande resa ändå. Man säger dock att mycket av efterfrågan som kommer nu, den handlar om lageruppbyggnad hos kunderna i och med att det har varit komponentbrist. Så därmed tror jag att man ska räkna med ett softare 2024. Och det här har vi sett i många andra bolag och pratat om många gånger sedan tiden. Och dessutom bolaget själva, det är ju danskt bolag som sagt, så man guidar ju, vilket man gillar. Nej. Och de har ju guidat ner rejält för 2023. För 2023 så växte de 50%, men de säger att nästa år, förlåt, för 2024 så kommer de då ligga någonstans mellan -5% till +5% omsättningstillväxt. Så det är ganska svagt.
Men när du säger softare 2024, antar att du menar ett mjukare och inte liksom ett stabilare?
Nej, softare tillväxtsiffror. Mjukare tillväxtsiffror.
Stabilt, mannen.
Inte att det kommer bli soft 2024 med höga marginaler. Generellt dock sägs ju gaming-hårdvara växa med 9% per år kommande 5 år, det är prognosen. Och det är väl någonstans där man kan tänka sig att man ska ligga lite mer långsiktigt. Kanske till och med en boost om simracing-delen går bra. Uppgraderingscykeln för gaming-datorer ligger på 3-4 år, så man har ju en kontinuerlig liksom förnyelsetakt där också. Och dessutom tror man att simracing-delen ska växa 15% per år. Eller förlåt, simracing som marknad alltså ska växa 15% per år kommande åren. Och bolaget själva ämnar att växa snabbare än marknaden. Och det låter ju jätteaggressivt, men då ska man komma ihåg att de är ju nya spelare, så det är klart att de kommer växa snabbare än 15% per år. Tittar vi då på guidningen framåt. Bolagets mål är att växa 15% per år i snitt. Det har de absolut inte levererat de senaste 5 åren. Men det kan bli så. Dock kommer nästa år bli svagare. Och därav att man tycker att det är liksom svårt att det skiljer sig väldigt mycket vad man vill göra långsiktigt och kortsiktigt. Därmed presenterar man alltid också kortsiktiga mål. Och det är bra. Men samtidigt är det jättesvårt att veta om man ska tro på de siffrorna. För 2023 kan vi ta som exempel, alltså förra året, då guidade man för 5-15% omsättningstillväxt. I Q3 fick man uppdatera den siffran och sa att nej, vi kommer nog landa på 40-45% tillväxt. Det är en ganska stor felmarginal. Och slutligen landar man på 50% tillväxt för året, så det är sjukt fel ute. Det var det ju åt det positiva hållet, men alltså det betyder ju att man prognoserna får man ju ta med en nypa salt. Och 2024 nu säger man att det är jättesvårt att se framåt på grund av utmanande miljön, men prognosen är alltså -5-5% tillväxt. Av de anledningar jag nämnde tidigare. Och då säger man att vätskekylning kommer ligga på -10-0% tillväxt. Så i bästa fallet så ligger den flät. I sämsta fallet så backar man 10% på vätskekylning. Medan simsport ska stå för 40-60% tillväxt. Så det är ju simracingdelen som ska växa. EBITDA-marginalen ska ligga mellan 12-17% enligt målet. Man landade på 12% 2023. Så det är väl det här man skulle kunna hoppas lite på, att man får lite marginalförbättringar. Sen var det ju kul om de slog tillväxtprognosen, men det kanske man inte ska räkna med. Och som sagt, jätterörigt att räkna på. Man har norska aktier, man har danska aktier, bolaget rapporterar dollar. Så tittar man på siffrorna så får man ju ett aktiepris, till exempel i NOK på börsdata, men vinsten, alltså vinst per aktie, ges i dollar. Och jag har suttit och försökt räkna fram och tillbaka och justera med priserna. Jag får fram P/E 9 på dagens vinst och kurs. Och kursen just nu är ungefär 6,30 om man tittar på norska aktien, eller 4 kronor på den danska. Jag tror för 2024 att man ligger flat på omsättning, kanske 2% upp någonting. Och så tror jag att man stärker marginalen 2 procentenheter, vilket då ger P/E 7-8 ungefär på nästa års vinst. Och det tycker jag också låter ganska billigt, apropå Cheffelo. Och även här tänker jag också att man kanske skulle ha P/E 10 eller något. Om det inte vore för att det är danskar.
Jag skojar. Här säger att du skulle bli en dansk jävlar, utropstecken.
Nej, jag vet inte. Skulle man leverera enligt sina mål om 15% tillväxt per år och ha 12-17% EBITDA-marginal, då är det ju P/E 15 man ska ha för det här bolaget. Då är det snuskigt billigt just nu. Då är det ju 100% uppsida. Men man kanske ska ta det lite lugnt med att börja räkna det. 2024 kommer nog bli lite av ett mellanår. Men det kan vara värt ändå att titta lite på, spana på det. Jag tycker det är intressant. Och något annat som är intressant som man gör, jag säger att det finns en norsk aktie och en dansk. Det är nämligen så att man listade sig först på norska börsen 2013. Varför vet jag inte. Det enda man säger att det var: it made sense in the financial environment, säger man, at the time.
Okay.
Nu har man dock listat sig på den danska börsen och man ska avlista sig från Norge. Och det kommer att ske den 26 mars, så det är alltså bara några dagar kvar. Flytten är supernaturlig, för det är ett danskt bolag. Som sagt, frågan är snarare varför man listade sig i Norge från början. Kanske var att det var lättare att komma in där, jag vet inte. Man har ju över 50% danska ägare i ägarlistan och bara 3% norska ägare.
Antingen är det för att du har lättare att komma in, kosta mindre, eller så var det för att de trodde att de skulle få en högre värdering.
Ja.
Vilket brukar vara anledningen varför folk listar sig på diverse listor som kanske inte är superrimliga.
Ja, men precis. För det är ändå inte den här Merkur-listan eller vad det heter. Så det är ändå riktiga norska börsen. Så det är inte bara att det var låga krav liksom. Ja, man hävdar i alla fall att man redan ser mycket bättre likviditet nu på den danska börsen. Det är ju positivt. Och i samband med omlistningen tryckte man också lite nya aktier när man ändå höll på. Tog in 16 miljoner dollar och där ska finansiera framförallt byggnaden av ett nytt kontor som man har på med. Och här kommer man ju ta upp ett lån också, om jag förstod det hela rätt. Den emissionen gjordes på 3 norska kronor per aktie. Då stod aktien i 4 norska. Idag står den drygt 6 norska. Så det har ju varit en bra uppgång om man fick köpa i den emissionen. Och det är runt 4% insiderägande, så det är inte mycket. Det är i alla fall vad jag får fram. Och jag har försökt ta hjälp av AI också att läsa rapporten. Och den får också fram 4%, så vi får väl lita på det. Bolaget rapporterar något liknande. Mindre än 100 ägare på Avanza, men ändå 11 estimat på Pinpoint för Q4. Det tyckte jag var intressant. Och bolaget verkar följas av SCB. Det är enda analytiker jag hittade i alla fall. De tror på 10% tillväxt 2025 och 11% EBIT-marginal. Och då är det EBIT, inte EBITDA. Det var dock efter Q3, så att det är ju inte den senaste liksom. Det kan ju inte vara den senaste analysen de har, eller så är de väldigt långsamma borta på SCB. Nästa rapport kommer i alla fall 13 april. Jag tyckte det här var ett intressant bolag i en intressant nisch. Jag tänker följa det här framåt, men jag äger inte aktier i dagsläget.
Nej, det är ju faktiskt väldigt intressant. Alltså inte att du inte äger aktier, utan bolaget i sig.
Ja, jag tror att det här, kan man återgå till någon 15% tillväxt per år, man skulle kunna hålla det långsiktigt, då är det superbilligt i dagsläget. Men jag vågar inte, jag vet inte om man vågar räkna med det. Man får utvärdera det över lite tid, tror jag. Idag har vi återigen med oss vår samarbetspartner Funding Partner, och deras Head of Credit sitter här med mig, Eskil Vasänge. Välkommen, Eskil. Vill du börja med att fräscha upp våra lyssnares minnen och berätta lite om vilka Funding Partner är?
Ja, jättegärna. Först, kul att vara här igen. Var kul sist också. Funding Partner, vi är en intermediär mellan låntagare och investerare. Så vi man kan se lite som en marknadsplats, tänkte jag säga. Från, där jag jobbar på kreditsidan, där vi träffar på bolag, fastighetsrelaterade eller mycket techrelaterade bolag som är ute efter flexibla finansieringslösningar. Och där vi gör en gedigen kreditbedömning, och om vi tycker att det är bra nog, paketerar det och presenterar det på vår plattform för våra... Nu, jag har svårt att hålla koll på det, för det växer så mycket hela tiden, men nu tror jag att sist jag hörde vi är över 21 000 investerare. Och de får ta del av det här prospektet på plattformen, får läsa igenom, göra en egen bedömning om de så önskar, eller bara ta liksom, och titta en snabb sammanfattning om de vill göra så, och sen avgör om de vill investera i direktlån till och få en andel av det här totala lånet och ta del av en månatlig ränteavkastning.
Om vi tittar på liksom, hemsidan just nu, vad har ni för case ute, eller kan du dra något referenscase för att visa lite för lyssnarna vad det är man investerar i?
Ja, men det här är ju min favoritfråga, för det här kan jag prata om hela dagen. Men ett case som kommer straight to the head är liksom ett projekt i Älvsjö faktiskt, där två bröder ägde en fin tomtplätt som de ville sätta igång med arbete med snabbt. Båda har lite erfarenhet. Ena har jobbat som arkitekt och andra har jobbat med projektering. De ville bygga något i egen regi och komma igång snabbt, för att de tror att de kan sälja det till ett förmånligt pris här till sommaren. Och då blev vi en väldigt bra partner när vi kunde kolla på det och ge dem ett snabbt erbjudande och sätta igång direkt. Och de, om jag minns det rätt, så är det en ränta på just det lånet om cirka 14%, ett byggkreditiv, där de har satt igång och jobbar för fullt nu. Sist jag hörde så tror jag att de ska resa stommen, och vi har märkt att investerarna tycker det är ett kul lån att följa med på resan, och det ser väldigt bra ut så här långt.
Du nämnde techföretag och byggfinansiering. Varför har ni valt just den typen av projekt eller företag man investerar i hos er?
Ja, så egentligen så kan det ju vara fler typer av projekt och bolag vi kan finansiera. Men vi har ju märkt att den typen av bolag och behov passar in med vårt erbjudande. Som är just projektfinansiering, lite kortare löptider. Liksom oftast är sweet spot mellan 3-18 månader. Till exempel på fastighetssidan ser vi ofta att det är byggkreditiv, bryggfinansiering, toppfinansiering. Man vill använda kapitalet snabbt och har ett mål som faller inom ett slutmål med projektet inom kort. Vi ser det även i tech också. Det kan liksom vara att man ska lansera någon ny produkt eller tjänst, liksom öppna en ny avdelning av något slag och förvänta sig att kunna liksom få en avkastning på investeringen inom kort. Och då passar vi som en bra partner. Och sen tror jag investerarna gillar också att kunna liksom inte liksom sitta fast eller investera ett lån allt för lång tid heller. Så det brukar bli en win-win.
Ja, för det kanske man ska upplysa där. Vad kan man göra någonting om man väl har liksom signat upp på att man ska låna ut pengar? Sitter man då fast med det lånet tills löptiden löper ut? Eller finns det någonting man kan göra för att komma ur? Eller ska man ha med sig det liksom mindsetet att nu låser man upp pengarna på de här tiden? Precis som ett sparkonto egentligen med fast löptid.
Ja, jag tycker man ändå ska ha det mindsetet ändå. Alltså, i teorin så finns det lösningar att du skulle kunna hitta någon som vill ta över ditt skuldebrev, om vi säger så. Men det är ingenting vi erbjuder via oss idag ännu. Notera idag. Men jag tycker det är viktigt, vi ser ju ofta att investerare kanske... Någon typisk som investerar nu kanske vill investera ett lån på 6 månader för att få lite avkastning på sitt kapital, men kanske planerar att gå på en semesterresa i sommar. Och då kanske så det är smart att kunna anpassa just löptiden och investeringshorisonten utefter ens egna behov. Och sen kan man ju välja återinvestera om man så vill när det löper ut, eller använda kapitalet till något annat.
Så löptiden ska man tänka på, och du nämnde att ni gör också en liksom riskcheck av bolagen innan ni tar ut dem på er plattform. Hur ska man tänka där? Vad ska man titta på för att bilda sig sin egen uppfattning också, även om ni då gör en liksom kontroll innan? Vad tycker du man som investerare ska tänka på när man lånar ut pengar?
Ja, min jättebra fråga. Så först så får man den här, när du tittar på ett lån, får du en snapshot direkt, kan du se liksom, ja, ränta, löptid och riskkategori. Så det är en väldigt liksom bra liksom första anblick, vad är det för typ av risk. Vi liksom jobbar med A, B, C, teoretiskt det, men det är A, B, generellt ser du A och B på vår plattform. Så där kan du redan ha valt ett litet spann av vad för typ av risk, hur riskavärst du är. Sen utöver det så rekommenderar vi ju alltid att man ska läsa de här prospekten som vi lägger väldigt mycket tid på och arbetar för att just ge ett matnyttigt informationsinnehåll. Och där finns det till exempel ett riskavsnitt där vi går igenom de väsentligaste riskerna som vi ser hänförligt till projektet. Sen finns det ju alltid såklart fler risker än de vi nämner. Vi skulle kunna annars skriva liksom böcker om risken. Så, men jag tycker det här är också ett väldigt bra liksom matnyttigt innehåll. Sen presenterar vi ju allt liksom som finansiella siffror, bolagets bakgrund, personerna och så vidare. Och då tror jag man kan göra en ganska bra uppfattning själv om risken.
Och vad ska man tänka sig att man förväntar sig för ränta på den här typen av lån? Och hur mycket kan det skilja sig mellan till exempel att säga ett A-klassat lån och ett B-klassat lån?
Ja, nej men bra fråga. Räntan är väldigt projekt liksom baserad. Så du kan se liksom lån hos oss idag, ska jag säga, som ligger på 14-15%, men du kan också se lån som ligger på 11-12%. Jag tycker väl det där kanske är räntespannet vad vi ser idag just nu, men som sagt det är hela tiden flytande. Vi har ju örat ner mot marken, lyssnar på vad marknaden säger, gör hela tiden individuella riskbedömningar, så det där kan ju ändras över tid. Jag tror senast vi snackade, Niklas, så var räntan högre än vad den idag. Det var ju liksom lite mer oroande på marknaden, mer risk både på fastighetsmarknaden och om vi använder begreppet tech-industrin som ett stort begrepp. Och nu börjar det ju se lite lägre risk och därmed så syns det i räntan också. Ja.
Vi pratade ju lite om räntan på lånen just nu, men om man tittar på lite längre tidshorisont, hur har det sett ut och kanske justerat också för eventuella kreditförluster? För det finns ju alltid risk för det när man lånar ut pengar helt enkelt.
Ja, absolut. Det där är en intressant fråga för framförallt investerarna. Och någonting vi är väldigt stolta och nöjda med hos oss på Funding Partner, att historiskt där de senaste cirka 5 åren vi har varit operativa så har vi haft en nettoränta på cirka 9%, och det är efter realiserade förluster som också historiskt har legat på cirka 0,4% historiskt av vårt utstående lånebelopp. Så det tycker vi är vi väldigt nöjda med. Sen kan vi också säga att om jag minns det rätt så förra året så hade vi en nettoränta på över 12%, närmare 13 till och med.
För jag minns när det började komma den här typen av liksom, framförallt byggkrediter så här, till privatpersoner på marknaden, då brukade räntan ligga kring 10% och då låg ju den riskfria räntan på noll eller till och med minus. Nu är vi uppe på en betydligt högre styrränta och som du säger, sist vi pratades vid, då var vi på väldigt höga räntor. Nu ser det ändå ut att ljusna. Det börjar ju ändå närma sig att man kanske får några räntesänkningar i det marknaden, tror jag i alla fall. Hur ska man då tänka sig att räntan utvecklar sig framåt, tror man? Och är det liksom, man ska ju förstås inte locka in folk för mycket, men är det liksom, tror du att det är bättre läge att investera nu när innan räntan börjar sänkas, eller ska man liksom, ja, hur ska man tänka egentligen kring räntorna?
Ja, bra fråga. Jag är ju såklart bias, men alltså kommer alltid tycka att det är bra läge att investera. Men alltså, absolut, det finns en poäng det du nämner, att det kan ju vara att vissa lån som du investerar idag kommer kanske teoretiskt om 3 månader ha någon procent eller 2 lägre i ränta. Men jag tycker jag personligen att man ska titta och inte fokusera allt för mycket på den, utan se på risknivån. Räntan kommer vara liksom, som du själv är inne på, vi brukar ha historiskt någon spread liksom på 8-9% från liksom riskfria räntan, det kommer vara en bra avkastning. Titta mer på vad är din personliga risk liksom profil. Diversifiera mellan lånen, lägg inte alla ägg i en och samma korg, och läs på lite om caset om du har liksom en kvart eller en halvtimme över och så att du verkligen får en uppfattning vad du investerar i. Det tror jag är väldigt bra.
Du svarade ju också på min egentligen tänkta fråga här kring hur man ska jobba med diversifiering. Så jag tänkte då bara egentligen det som återstår är att fråga, vad kan man läsa mer om Funding Partner om man är intresserad av att investera?
Ja, men klassiken är ju självklart vår hemsida, fundingpartner.se. Vi har mycket matnyttigt innehåll, allt från blogginlägg och vad man kan tänka på. Jag brukar alltid föreslå och rekommendera att registrera sig, för då kan man också titta på de här prospekten som jag har pratat om, och då kan man själv få liksom en uppfattning hur det ser ut och göra en egen bedömning. Sen vill jag ju alltid också slå slag för att vi är unika inom industrin och har en app också. I dagens värld så tror jag att det uppskattas mycket, kunna bara från telefonen gå in och titta på just allt det jag beskrev via hemsidan, fast från telefonen. Så det tycker jag också man ska testa ladda ner.
Och vi ska ju som vanligt påminna att alla investeringar alltid är förknippade med risk också, så man har med sig det. Men besök fundingpartner.se om ni är intresserade av mer info, och vi säger stort tack till Funding Partner och till dig, Eskil. Och med det, Fabian, så har vi är vi klara med dagens avsnitt. Vi repeterar snabbt lite innehållsförteckning. Jag äger som sagt Cefello och HelloFresh, och du äger väl bara HelloFresh, mig veterligen.
Ja, Olla Fresca som det kallas.
Och som vanligt ska du komma ihåg att inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var inne eller gäst och eventuella sponsorer har inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Och vi vill rikta ett stort tack till veckans sponsor, Funding Partner. Gå in på fundingpartner.se för att läsa mer om dem.
Ja, och om ni vill skicka rättelser till Niklas kan ni göra det på podcast@marketmakers.se eller på Twitter @marketmakerspod. Och lämna gärna en recension på iTunes, men endast positiva sådana.
Precis. Och sist, men absolut inte min kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.